härligt. Vi kan fokusera på Jesus innan jag börjar tala här. Halleluja, jag prisar dig Fader att du är här idag. Jag prisar dig Fader att du är kungars kung, herrarnas herre. Att du en dag ska komma tillbaks hit på jorden och förvandla och komma med dom. Fader, jag prisar dig. Jag ber om att vi ska öppna hjärtan. Öppna hjärtan. Vi ska ta emot evangeliet, även om vi har hört det hundratals gånger. Det kanske finns någon här som inte har hört det hundratals gånger. Och att du speciellt ska ta emot vad du har gjort genom historien. Så Jesus, jag ber om att ditt ord ska bli predikat. Jag är ingenting, men du kan använda det här kärlet, den här kroppen jag går runt i. Så tack Herre att du är här. Amen. Ja, så jag fick förfrågan här om att få dela evangeliet med er. Och jag kände så här, jag är ingenting. Men Gud, han är stor. Jag är ingenting, men han kan göra saker genom mig. Och jag vill verkligen bara uppmuntra er att ha öppna sinnen, öppna hjärtan för vad Gud vill säga. Tänk inte på mig, tänk bara på vad Gud vill säga. Så jag har gjort en snygg PowerPoint här. Men Kalib har gjort den ännu bättre. Så vi får ge lite cred till honom. Var är han? Där är han. Okej, så jag kör igång här. Jag ska försöka hålla det lagom långt. Så evangeliet, det glada budskapet betyder evangeliet. Och det är det som vi tror på, vi som följer Jesus. Och det ska jag nu förklara för er på det sättet jag tror kan vara bra att ta till sig på. Så i början, i begynnelsen, har det lite ljus här. Så man ser inte riktigt bilden, men det gör inget. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Han skapade allt naturligt vi ser här på jorden. Han skapade allting perfekt. Han skapade gravitationskraften, centrifugalkraften. Allting som gör så att vi kan leva här på jorden. Han skapade djur och fåglar och fiskar. Och det var väldigt gott. Det var väldigt bra. Men det fanns någonting som skulle vara kronan på skapelsen. Och det vet ni säkert vad det var. Och är. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Gud skapade alltså oss människor. Han skapade mannen först genom jorden och vi kom till. Och så skapade han också Eva, första kvinnan genom mannen som kom. Och de två första personerna, Adam och Eva, de fanns på den här platsen som heter Edens lustgård och hade gemenskap med Gud. De hade gemenskap med Gud, mådde väldigt bra. Allting var gott i början. Det var perfekt relation mellan dem och Gud och det var väldigt härligt liksom. De hade bra gemenskap med djuren också måste de ha haft för det fanns ingen död då. Så det var väldigt fint, var väldigt härligt. Och Gud sa när han såg människan att det var mycket gott. Det var inte bara gott, utan det var mycket gott. Så vi är kronan på skapelsen och vi ska råda över skapelsen. Han har kallat oss till att liksom råda över den. Och varför han skapade oss är för att han vill ha en större familj. Han vill ha söner och döttrar som följer honom, som litar på honom och som är tillsammans och har en relation till honom. Men det fanns en det är också var fruktsamma och förökare, sa han också. Det är väldigt viktigt för vi måste ju föröka oss och bli många. Så Adam och Eva där i den lustgård glada och så. Och Herren gav den här befallningen som är väldigt viktig att veta att den fanns. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskapen om gott och ont ska du inte äta av. För den dag du äter av det ska du döden dö. Så det fanns två träd. Det fanns ett annat träd också som heter Livets träd. Och det står med första Mosebok 3 om det, att om man åt av det så ska man leva för evigt. Men här kunskapens träd om gott och ont, det var den enda befallningen Gud hade till Adam. Av att ni får inte äta av det här trädet. För gör ni det kommer ni döden dö. Om inte Gud hade skapat det här trädet, vad hade det hänt då? Då hade vi varit som robotar, ska jag säga. Vi skulle inte ha en fri vilja att välja att lyssna på vad Gud har sagt. Vi skulle gå runt där och egentligen inte ha något att bestämma. Utan Gud har, han satte det i trädet för att vi ska av fri vilja älska honom och lita på honom. Och det är väldigt viktigt att det trädet fanns. Men som ni säkert vet, många av er i varje fall, så hände det här, syndafallet. Och det står med första Mosebok 3 här. Ormen, Satan i form av en orm, frågade kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Vi får äta frukten av träden, svarade kvinnan. Det är bara av trädet mitt i trädgården som vi inte får äta av. Gud har sagt att vi inte ens får röra det eller äta av det, av dess frukt. För då kommer vi att dö. Så där, och ormen här pratade med Eva, med kvinnan. Det var Adam som hade fått befallningen, men Eva var den person ormen pratade med. Så det var listigt av ormen att göra det. Att Satan pratade med henne. För hon hade inte fått befallningen rakt så ifrån Gud, utan det var via Adam. Så ja, det gjorde att hon blev osäker, och hon sa till och med att man fick inte ens röra av trädet. Och det är faktiskt, det sa inte Gud, utan han sa att man får inte äta av trädet. Så hon förvirrade direkt där och det blev lite fel. Och som ni säkert vet också då, så till slut så såg hon att frukten var god, och hon tog av den och åt. Och Adam var med. Han stod bredvid och tittade på. Adam borde ha sagt någonting. Varför gjorde han inte det? Det har jag funderat på. Men han var passiv. Han stod och väntade. Så Eva tog av frukten, åt, gav till Adam. Och direkt det hände så kom skam. De förstod att de var nakna direkt. Det var som att innan det så var de nakna och de var som barn. Liksom. Min 3-åriga pojke, han kan springa runt näck hemma. Han bryr sig inte. Han bara, woo! Men sen, ja, de förstod direkt. Det var som att någonting som hände där. Att synd kom. Och döden kom. Och de sprang och gömde sig. Och sen efter ett tag så kom Gud och frågade, var är du, Adam? Och Adam skyllde på Eva. Eva skyllde på ormen. Så där började spiralen neråt med synd och med död. Döden började där. Där började människor efter det dö. Innan det så levde man. Och Gud var tvungen att skicka ut Adam och Eva ur lustgården. För de kunde inte vara kvar där. För om de var kvar så fanns risken av att de skulle äta av livets träd. Och gjorde de det, då hade vi inte kunnat följa Jesus idag. Faktiskt. För synden hade varit evig då. Men Gud i sin nåd skickade dem ut därifrån. Så det är jag väldigt tacksam för faktiskt. Fast det var mycket, mycket hemskt som hände efter det. En intressant fakta bara, som jag fick reda på. Det är att, visste ni att boaormar och pytonormar har små ben? De har små, alltså såna här ben, inte reben utan ben, längst ner på svansen. Och Gud sa, nu ska du kräla på marken. Han förbannade ormen och ormen började kräla på marken efter det. Så det, jag tycker det var lite rolig fakta. Så. För det kan man se på boaormar och pytonormar. Yes, ja, vi fortsätter här. Som sagt, synden kom in i världen, döden kom och det blev mycket ondska på jorden. Så det är första Mosebok 6:5. Det var död. Första mordet skedde direkt efter de hade kommit ut mellan Kain och Abel. Och synden växte och det blev värre och värre. Och Gud sa, det här ser inget bra ut. Han kände sorg över att han hade skapat människan. Så han ville starta om, kan man säga. Så han utplånade, eller han såg en man som hette Noa som var rättfärdig och hade gemenskap med Gud. Och han sa till honom att du ska bygga en stor båt, en stor ark. Och jag ska rädda dig och din familj på den här stora arken. Och djur också. Så han lydde Gud och trodde på Gud trots att de var hade en väldigt lång process innan den här arken blev färdig. Men i varje fall så gjorde han det. Han gick i tro och litade på att Gud hade sagt detta. Så han byggde upp den här arken och Gud räddade han och hans familj och djuren på jorden. Ja. Så sen efter den här båten var färdig och de hade gått på så kom floden både från marken och från himlen och svämmade över hela planeten, eller hela jorden. Visste ni att det finns snäckor på Everest? Det är ganska häftigt. Hur kom de dit? Ja, det är ganska häftigt. Det finns snäckor och såna här saker som håller sig som fossiler där uppe. Det är coolt. Så Gud kom med det här vattnet och dömde världen, kan man säga. Och alla människor dog. Förutom de som var på arken. De blev räddade. Och sen efter vattnet hade sjunkit bort så offrade Noa på ett altare olika rena djur. Och de här djuren, de var en god doft för Herren. Så han skapade förbund med Noa. Och genom ett tecken, genom en regnbåge, så sa han att det här ska inte ske igen. Det här är sista gången jag svämmar över jorden med vatten. Och det är vi tacksamma för att det inte ska ske nu. Det hade varit jobbigt. Det också Gud ska komma med dom sen på ett annat sätt. Yes, vi fortsätter. Ja, de förökade sig och sen kom Abraham. Lite senare efter några släkten där. Så här står det i första Mosebok 12. Herren sa till Abraham, eller Abraham, han fick ju sen namnet Abraham. Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och be dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Varför jag tar upp Abraham är för att det är viktigt att ha med honom. För han är stamfadern till Israel. Genom Abraham kom Isak. Efter Isak kom Jakob. Jakob fick ett annat namn av Gud som heter Israel. Och genom Jakobs söner så kom Israels folk. Och det här folket Israel, eller israeliterna, de hamnade i Egypten. Lång historia kort. De hamnade i Egypten. Och där fanns ju ett annat folk, egyptierna. Faraos folk, eller egyptierna, de såg att israeliterna var väldigt många. Så de tänkte väl att de kan vara ett hot mot oss. Och för att förtrycka dem så satt de dem i slaveri och använde deras arbetskraft till att bygga upp sitt land. Så det var en väldigt tuff tid för israeliterna. De hamnade i Egypten och var under väldigt stort ok. Ja, vi fortsätter. Så israeliterna var under förtryck, under slaveri. Och de mådde inte bra. De hade det väldigt tufft. Och Gud såg israeliternas förtryck och han hörde deras lidanden. Så Gud kallade en man som hette Mose. Mose, han kom till en plats där det fanns en brinnande buske som inte brann upp. Och Gud kallade honom till att leda hans folk, israeliterna. Och det var fantastiskt att Mose faktiskt lydde honom, för han hade svårigheter med att tala. Han var en man som inte trodde att han skulle kunna göra detta. Han trodde inte på sig själv, men han litade på Gud och gick i tro. Och det här har ni också säkert hört, men Gud använde Mose genom att sända 10 olika plågor. De 9 första plågorna gjorde inte att farao lät folket gå ifrån Egypten. Men den 10:e plågan var väldigt, väldigt tuff. Gud sa så här att jag kommer skicka en fördärvare som kommer döda alla förstfödda och alla förstfödda djur i Egypten. För att mitt folk måste bli befriat. Det kan inte vara, de kan inte vara under det här förtrycket längre. Så det här fick det här är påsken för judarna. Varje hushåll, varje israelitiskt hushåll skulle göra så här. De skulle ta ett lamm och så skulle de slakta det och stryka blodet på dörrposterna på varje hushåll, till varje familjs hus. Och det här blodet som de använde skulle beskydda varje hus när fördärvaren kom sen och skulle ta livet av förstfödda levande varelser. Så det hände. Det här kom. Fördärvaren kom och det blev en väldigt stort klagorop i Egypten. För från faraos son till fången i fängelset så dog alla förstfödda och boskap. Och detta var droppen för farao. Han kunde inte mer hålla kvar Israels folk. Så han lät dem gå. Och israeliternas folk, de levde. För det här, Gud håller sitt ord när han säger någonting. Om han säger, och vi följer precis som han säger, då kommer det ske så. Så farao släpper folket och han låter dem gå. Och israeliterna blir såklart glada och följer sedan Moses ut mot Röda havet. Vid Röda havet så fastnar de. Och farao faktiskt, han ångrar sig att de flydde. Så han skickar sin armé emot dem när de står fast vid havet. Så han skickar dem mot dem och israeliterna börjar klaga. Och de börjar klaga på Mose över att vad har hänt liksom? Nu kommer vi ju dö, nu kommer vi... Ja, de fick ju panik. Men Mose frågade Gud, vad ska jag göra? Och så frågade han, vad har du i din hand? Han hade ju sin stav i handen. Och han använde den så. Och havet öppnades upp. Och de kunde gå igenom. Utan att bli blöta. Gud gav en utväg. För han bryter inte det han har sagt. Han kommer rädda dig. Om du följer honom. Halleluja. Det prisar dig, Fader, för att du räddar oss. När vi inte ser någon annan utväg. Så räddar du oss. Tack Jesus. Yes. Så de gick igenom havet och när egyptierna kommer där springande så föll vattnet över dem och de dog. De drunkna. Yes, och de kom då ut på andra sidan. Men, det här är väldigt viktigt också. Nu har de fysiskt sett fria. Dock hade de fortfarande problemet här i hjärtat. De hade fortfarande problemet med synd. De var inte helt fria. De började vandra där i öknen och de fick också de här 10 budorden från Gud genom Mose. Och så blev det sen en massa andra lagar också, 613 stycken, och de skulle försöka hålla alla de där. Och det gick ju inte så bra. För Guds standard är väldigt hög. Och det står så här i Jakobs brev, om du håller hela lagen men bryter mot ett enda bud så har du brutit mot dem alla. Så det är standarden för Gud. Hans standard är otroligt hög. Så israeliterna vandrade runt i Egypten eller i öknen och hade problem. Det fortsatte, syndproblemet fortsatte. Så vi fortsätter här vår historia. Om vi stannar berättelsen här efter att de blev fria från Röda havet och det här med påsken och för judarnas påsk, att de blev befriade från Egypten. Så ja, hur ska vi ta till det här? Det påverkar inte oss så mycket egentligen om berättelsen skulle sluta där. Det är ju en häftig berättelse att de gick igenom ett hav och ja, allt det här med plågorna och allt. Men vad menas med synd egentligen? Vad är det för någonting? När vi människor tänker på synd så jämför vi oss ofta med varandra. Vi tänker så här, den där personen, han är mördare, jag är inte mördare någon. Vi tänker, den där personen, han har problem med någonting annat. Och så jämför vi oss här med olika, på olika sätt. Och så tänker man själv att men jag försöker ändå ge skatt och jag lägger tillbaks skräpet i papperskorgen. Du vet, man försöker göra det som är bra. Men som det står här i Jakobs brev, om du har brutit mot ett enda bud, så har du brutit mot hela. Alla har vi någon gång ljugit, alla har vi någon gång gjort någonting som inte är enligt vad Gud vill. Vi har alla saknat härligheten från Gud. Så det är ett problem. Vi ska inte jämföra oss med varandra. Vi borde jämföra oss med Guds standard istället. Det borde vi göra. Ett annat sätt man kan beskriva synd är om vi är ute och kör bil och du kommer fram till ett rödljus. Du stannar vid rödljuset. Det blir grönt. Du kör. Kommer till nästa rödljus. Du stannar, det är för det är rött. Och så kör du igen och så kommer till nästa rödljus. Och det är rött. Men du tänker, nu orkar jag inte. Nu kör jag igenom. Och det såg polisen. Och polisen kör i kapp dig, stannar dig vid vägen. Och så, vi tar dig till domaren här. För det här var inget bra att du gjorde så. Och så står du inför domaren. Och domaren frågar, varför kör du mot rött ljus? Då kan inte du säga till domaren att jag körde ju faktiskt. Jag stannade vid de två första ljusen. Det går ju inte. Då kommer domaren bara, men så kan du inte säga. Det går ju inte. För domaren måste ju döma för det som man gjorde fel. Annars är det ingen rättvis domare. Om domaren skulle låta dig inte ta ditt straff, så är han inte rättvis. Så det beskriver lite hur synd är. Ett annat sätt man kan beskriva synd på är, låt säga att din egen video skulle spelas upp här på skärmen inför oss alla. Och det här är inte en video med alla de goda sakerna i ditt liv, utan alla onda tankar du haft, alla snuskiga tankar du haft, alla handlingar du gjort i ditt liv som du inte är stolt över. Och så spelar vi upp det inför oss alla här. Om min video hade spelats upp så hade jag sagt, hej då, nu går jag. Och så ser ni inte mig mer. Och jag tror de flesta av oss känner så faktiskt. Och tänk, det är inför oss alla som är syndare. Vi har alla gjort fel och brister. Vi är inte perfekta. Men en dag så kommer vi stå inför Gud som är helig och perfekt och ren. Och vi kommer bara inse att jag är värdig straffet. Alltså jag förtjänar det här straffet. Jag är inte värdig. Ja, det kommer vara stort när vi står inför honom. Så nu ska jag komma till det glada budskapet. Jesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Halleluja. Jesus är ju vårt svar på våra problem. Han är det glada budskapet. Han är den förstfödde. Så Gud blev människa. Han kom till jorden. Och jag tänkte läsa här ifrån Lukas 1:31. Det här är till Maria. Du ska bli med barn och föda en son. Och du ska låta honom heta Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans förfaders Davids tron. Han ska regera över Jakobs släkt för evigt. Och hans kungamakt ska aldrig ta slut. Och där i vers 35 står det. Ängeln svarade. Den heliga anden ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska det barn du föder vara heligt och kallas Guds son. Så Guds son kommer till jorden genom Maria. Och Jesus, han föddes syndfri. Maria var ju en jungfru. Hon hade inte varit med en man innan. Och den heliga ande befruktade ägget så att Jesus kunde födas. Så Jesus fick inte den här syndnaturen som vi alla andra har. Vi har alla föräldrar som har gjort fel och brister. Syndat. Men det hade inte Jesus. Och Jesus, han växte upp stark och full av visdom, står det i Lukas 2:40. Men det tog ett tag innan Jesus började sin kallelse. Han, som ni säkert vet också, han var ju en snickare och levde ett liv. Men han var säkert en riktigt härlig son som var fantastisk, var säkert underbar. Men det står inte så jättemycket om hans tid innan hans verkliga kallelse och börja gå ut och hela de sjuka och allt det här. Men det började när han döptes. När Jesus döptes kom den heliga ande över honom som en duva. Och efter det så sa fadern så här: du är min älskade son, du är min glädje. Så där började hans kallelse. Och det är likadant för oss. Vi också behöver döpa oss. Vi behöver bli fyllda av den heliga ande för att gå med Jesus. Vi behöver följa Jesus exempel. Sen efter det så blev Jesus, han gick ut i öknen och blev testad av Satan. Och du kommer också bli testad av Satan i ditt liv. Jag blev testad av Satan för att leva ett rent och ett heligt liv. Jag vet inte om jag hinner säga det, men jag kör på här. Jag tänkte ett vittnesbörd där, men vi tar det sen. Yes, så här efter detta så började Jesus proklamera sanning. Han började proklamera att han är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till fadern utan genom honom. Jesus sa sådana saker som är helt otroligt radikala. Det går inte att säga att Jesus var bara en god lärare. Det går inte att säga att han var bara en god person. Det finns tre kategorier man kan säga om Jesus. Det är att antingen så var han en galning, eller så var han lögnare, eller så talar han sanning. Jag har valt att han talar sanning. Jag hoppas du också gjort det. Så Jesus, han gick en gång till Nazaret, till en synagoga, och läste ur skriften. Jag tycker det är så otroligt starkt faktiskt. Det står här i Lukas 4. Vi kollar här lite snabbt. Lukas 4:18. Det är från Jesaja. Herrens ande är över mig, för han har smort mig att förkunna goda nyheter till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna frihet för de fångna och syn för de blinda, till att befria de förtryckta och ropa ut ett nådens år från Herren. Halleluja. Tack Jesus. Och sen gick han och satt sig där i synagogan. Och så tittade de på honom och vad menar du? Typ. Och så säger han: idag har det här skriftstället gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alltså bara mic drop typ. Det är så starkt. Det är så starkt. För det här är ju skrivet 700 år ungefär före. Och han säger att det här är jag. Wow. Ja, det är starkt. Otroligt. Så Jesus, han uppfyller profetior. Han helar de sjuka. Han kastar ut onda andar. Han visade nåd, förlåtelse, kärlek. Ultimata kärleken. Att ge sitt liv för sina vänner. Och det gjorde Jesus. Han talade alltid sanning. Han kom med frälsning, räddning. Och förkunnade Guds rike här på jorden. Han profeterade också om framtiden. Om vad som ska komma. Jesus är den ultimata profeten. Och talar om framtiden. Det kan man läsa om i Lukas 21 och i Matteus 24, 25. Och vidare på andra platser också. Och Jesus, han blir hatad. För att han sa till exempel det här att Herrens ande är över mig. De religiösa började hata honom. För att han sa att han är sanningen. Han är Messias. Han är vägen till Gud. Till Fadern. Det finns ingen annan väg. Och detta, de trodde inte på honom. De religiösa trodde inte på honom. Medan hedningarna och andra judar, de såg att det här, det är någonting här. Men de som var religiösa, de klarar inte det. Och om Jesus blir hatad, så kommer vi också bli hatade för vår tro. Om vi står upp för vår tro, vi kommer bli förföljda för vår tro. Och Jesus är ju den perfekta förebilden. Han blev senare torterad och mördad på ett kors. Han blev piskad, hans blod rann. Och det står också om skriften att han skulle ge sitt liv. Du kan läsa Jesaja 53 om du vill. Så Jesus gav sitt liv för vår skull. Han kom till jorden för att ge sitt liv. Han är den enda personen som har av fri vilja kommit till jorden. Ingen av oss har valt att komma till jorden, utan Jesus är den enda som har valt. Han var i en perfekt harmoni med Fadern och Helige Ande. Men han valde att komma hit för att vi ska kunna bli fria. För att vi ska kunna få välja, som Adam och Eva, att välja följa honom. Välja hans befallningar, att följa och tro. Så Jesus, han gav sitt liv. Han tog all världens synd på sig på det här korset. Han blev det perfekta offerlammet. Likadant som lammet i Mose där bak, där de strök på dörrposterna. Likadant gav Gud sitt liv för oss. Han är symbolen för det här offerlammet. Så att inte vi ska behöva bli dödade. Så att vi kan bli fria. För dödens makt är bruten i Jesu namn på det här korset. Döden kunde inte hålla honom i graven. För han hade ingen synd. Dödens makt blev bruten. För han var helt ren. Jag skulle vilja se den processen där i dödsriket. När han gick runt och inte var smutsig som alla andra. Det måste vara otroligt. För Jesus, han var ju borta då i 3 dagar. Återuppstå från de döda. För dödens makt var bruten. Han kunde inte vara kvar. Och han kom upp därifrån. Och likadant som du läste där förut. Jag fick också en vers i 1 Korinthierbrevet 15 där. Hur han visade sig för över 500 personer. För Jesus, han ville verkligen att vi skulle veta att han var återuppstått. Att han inte bara... att det är bara rykten om att det hände. Han visade sig. Och det står här i 1 Korinthierbrevet 15:3. Kärnan i det budskap som jag gav vidare till er och som jag själv hade tagit emot var följande. Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Han begravdes, men på den tredje dagen uppstod han från de döda i enlighet med skrifterna. Han visade sig för Kefas och sedan för de övriga 12. Efter det visade han sig för mer än 500 troende på samma gång. Så han visade sig för dem. Han visade att han återuppstod, att han kom upp från de döda. Han kom tillbaka i livet. Och detta är otroligt viktigt att vi förstår, att han lever. För om det inte hade hänt, som du också sa, så är vår tro helt meningslös. Det är bara historia. Men om han återuppstod, vilket vi tror han gjorde, så betyder det att han lever idag. Han lever idag. Det är fantastiskt. Så detta är glada nyheter. Detta är fantastiska nyheter. Vi kan få frid med Gud genom vad Jesus gjorde på det korset. Vi kan få förlåtelse. Vi kan få nåd. Vi kan få kärlek från Herren. Det ultimata, som sagt, vad han gjorde på det korset är att ge sitt liv för sina vänner. Och det har han gjort. Han har gjort det för vår skull. Så vi fortsätter här. Jesus, han är fantastisk. Vi kan prata hur länge som helst om honom, men vi får fortsätta här. Jesus lovade också att sända hjälparen, den heliga ande. Och detta är otroligt viktigt också. För man såg på lärjungarna när de följde Jesus att de var inte helt in the game. De var bristfälliga. De kunde inte stå upp för Jesus. Petrus, han förnekade Jesus 3 gånger. De flydde när de tog honom. De hade inte riktigt det här. De hade inte fått kraften från himlen. Så det står här i Johannes 16. och 7. Ska vi läsa lite också. Men jag säger er sanningen, Jesus säger där. Det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte gör det kommer inte hjälparen till er. När jag har gått bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, det tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Och dom, den här världens härskare är dömd. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara berätta det han hör och låta er veta vad som kommer att hända i framtiden. Han ska förhärliga mig för han låter er veta vad han har fått från mig. Allt som min fader har, det tillhör mig. Därför kan jag säga att han får det av mig som han låter er veta. Så den helige ande, han talade här om helige ande, att han ska komma. Det här var ju innan han hade dött Jesus. Det var väldigt viktigt att han dog så han kunde sända den helige ande. Och att vi får tillgång till att lära känna Gud i oss. Så vi ska få kraft. Det här är någonting som vi kan få allihop. Vi kan få kraften från himlen genom den helige ande som han är. I Apostlagärningarna 1 står det om detta också. Ska vi se här. Tack Jesus. 1:7 också där. Han svarade då: det är inte er sak att veta tider och stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga anden kommer över er ska ni få kraft. Och ni ska vittna om mig både i Jerusalem, i Judeen, i Samarien och över hela jorden. Det här är någonting som är bestämt för oss. Att vi ska kunna gå ut med evangeliet om att Jesus har återuppstått från döda. Att han lever idag. Han kan sätta dig fri ifrån syndens bundenhet. Och som ni sen vet där i Apostlagärningarna 2 så blev den helige ande utgjuten på pingstdagen. När pingstdagen kom, första versen, var det troende alla samlade. Då hördes plötsligt ett dån från himlen som en väldig storm och det fyllde hela huset där det satt. Sedan såg de något som liknade tungor av eld och delade på sig och stannade över var och en av dem. Och alla blev fyllda av den helige anden och började tala andra språk som anden gav dem. Så här blev anden utgjuten och detta är också för oss. Vi kan bli fyllda av helig eld genom den helige ande. Halleluja. Och de började predika det här. Omvändelse, tro, dop i vatten, dop i den helige ande. Det ser man i 2:38, apostelgärningarna. Petrus hade predikat för judarna här, första predikan. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesus Kristus namn så ska ni få förlåtelse för era synder. Ni ska också få den helige ande som gåva. Så detta är det de började predika och de blev helt förändrade efter de blev fyllda av helige ande. De kunde nu dö för sin tro. Nu kunde de... Ja, de blev så otroligt hängivna. Så det blev en skillnad i dem. Och det kunde man verkligen se. Så det var fantastiskt att det verkligen hände någonting. Och det är någonting jag också själv upplevt. När jag fick den helige ande blev jag en helt annan. Jag minns min relation med mamma blev helt annorlunda efter jag fick helige ande. När jag omvände mig från min egna väg och började... Bara gav mitt hela allt till honom. När jag var på bristningsgränsen. Att jag inte klarade det här egna destruktiva livet. Att leva i synd. Min mamma, hon har följt Jesus. Var en förebild för mig. Men det var ett mörker i mig. Som gjorde att när jag var nära henne så var det jobbigt. Jag störde mig så otroligt mycket på henne. Men när jag fick den helige ande och blev fri och förlåten. Så blev relationen till henne helt annorlunda. Och jag började älska henne som en vän. Och som min mamma också såklart. Och det är fantastiskt. Så detta är goda nyheter. Detta är glada nyheter. Att vi kan bli fria. Vi kan döpas i vatten. Begrava vårt gamla liv. Komma upp. Få den heliga ande som gåva. Och börja vandra med Herren. Men som jag sa förut. Jesus profeterade om framtiden också. Så jag har några passager här i Uppenbarelseboken som jag tänkte vi skulle gå igenom också lite snabbt. För det är viktigt Detta är ju någonting som inte har hänt än, men kommer att hända. Det här är saker som kommer göra att alla knän kommer böja sig inför honom. Ateister, buddhister, muslimer, alla kommer böja sig. För när vi ser Herren komma, då vet vi. Det var sanningen. Så jag tänkte vi kunde läsa här i om domen i Uppenbarelse 20:11. Sedan såg jag en stor vit tron och honom som sitter på den. Jorden och himlen flydde för honom och det fanns inte mer någon plats för dem. Jag såg också de döda, både stora och små. De stod inför tronen och böcker öppnades. Även en annan bok öppnades och det var livets bok. De döda dömdes sedan efter vad som stod i böckerna efter sina gärningar. Havet gav tillbaka de döda som fanns i det och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som fanns där. Och var och en dömdes efter deras gärningar. Sedan kastades döden och dödsriket i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Var och en som inte hade sitt namn skrivet i livets bok kastades i den brinnande sjön. Åh, detta är otroligt allvarligt och härligt samtidigt. Är ditt namn skrivet i livets bok? Det är mycket det handlar om. Är ditt namn skrivet i livets bok? För vi kommer alla stå inför honom. Det står här i Uppenbarelse 19 om Jesus och det beskriver hans härlighet, hur stor och mäktig han är. Han kommer som en ryttare, trovärdig och sann. Han är rättfärdig både när han dömer och när han strider. Beskrivelsen av honom där är så mäktig. Åh, är ditt namn skrivet i livets bok? Vet du det? Det måste vi fråga oss. Det måste vi. Är din relation till Fadern, till Jesus, den helige ande, bra? Lever du i synd? Lever du i bekännelse, öppenhet? Vi kan alla göra synder, vi kan alla falla. Men det är viktigt att du tar upp det och bekänner så att du kan leva i frihet. Sen läser vi här i det som också ska komma, det nya Jerusalem i Uppenbarelse 21. 1. Sedan såg jag en ny himmel och en ny jord, för den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Den var smyckad som en brud för sin brudgum. Jag hörde en stark röst från tronen säga, se, nu har Gud sitt tält bland människorna. Han ska bo tillsammans med dem och det ska vara hans folk. Ja, Gud själv ska vara med dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och inte heller någon sorg eller gråt eller plåga. Det ska bli gott, hörni. För det som en gång fanns är borta. Han som sitter på tronen sa, se jag gör allting nytt. Sedan sa han, skriv ner detta för dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa vidare till mig, det har skett. Jag är alfa och omega. Början och slutet. Jag ska låta den som är törstig få dricka ur källan med livets vatten helt gratis. Den som segrar ska få ärva allt detta. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Som sagt, familj. Döttrar och söner till Gud. Men det som är fega, trolösa, avskyvärda, mördarna ägnar sig åt sexuell omoral. Är okulta, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats blir i sjön som brinner av eld och svavel. Det är den andra döden. Så det är väldigt svart och vitt. Antingen är du med eller inte. Med Jesus eller inte. Antingen är ditt namn skrivet i livets bok eller inte. För Jesus kommer tillbaka. Han kommer tillbaka. Halleluja, som sagt. Och ni kommer ihåg där i början när jag började min predikan här så nämnde jag livets träd. Och det var första i de första kapitlerna i Bibeln. Och här i sista kapitlet i Bibeln står det livets träd igen. Kommer det fram igen. Så i Uppenbarelseboken 22:12 så här säger Jesus. Se, jag kommer snart. Och jag har med mig lön som ska ges till var och en efter hans gärningar. Jag är alfa och omega, den första och den sista, början och slutet. Lyckliga är de som tvättar sina dräkter rena, för de ska få rätt att äta av frukten från livets träd och gå in genom stadens portar. Men utanför står hundarna som har sysslat med okultism, ägnat sig åt sexuell omoral och mördarna, avgudadyrkarna och alla som har älskat lögnen och levt sitt liv i lögn. Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta för församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den strålande morgonstjärnan. Halleluja. Livets träd liksom, det kommer tillbaks där. Och vi kommer få leva i evighet med Fadern. Om vi har gett våra liv till honom, om vi har en tro på honom, att han har dött, att han har återuppstått, han har tagit synderna på korset för din skull. Och du har honom, gett honom ditt liv till honom. Han är din herre. Då kan han göra sitt verk i dig. Och så döps du i vatten och får den heliga ande. Så vad har du valt? Är du med? Det här är ju väldigt drastiskt också, den här bilden med verkligen en öken och en grön fin äng. Det ser vi ju inte kanske på det sättet rent fysiskt, men andligt kan det, så ser det ut så här. Antingen så lever du i mörker eller så lever du i ljuset. Du kan få frid med Gud. Men det är ditt val. Det är verkligen ditt val om du följer honom eller inte. Om du har gett ditt liv till honom. Halleluja. Så detta var evangeliet på ett sätt som jag tänkte var bra. Och ja, Fader, jag prisar dig Jesus. Halleluja. Tackar Herre för ditt ord. Jag tackar Herre för att du verkligen kom till den här världen. Och att du har gett ditt liv, ditt blod rann på det där korset för att vi ska kunna vara i frihet med dig. Vi kan få en relation till dig. Tack Jesus för detta. Tack Herre för att du har kallat alla oss att följa dig. Det finns ingen vrede som går över nåden. Din nåd är större Jesus. Halleluja. Tackar dig för att din nåd är så stor. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Fader, en dag så kommer vi stå där inför tronen. Vi kommer stå inför för domen. Och det är endast ditt blod som kan rena oss. Det är din dräkt som vi behöver sätta oss på. Så vi är smutsiga i oss själva, men genom dig kan vi leva rent, Herre. Tack, Herre. Och Jesus, jag ber att vi alla ska ställa oss den här frågan. Vad har jag valt? Har jag valt att följa dig? Har jag valt att lägga mitt liv i dina händer? Ja, Jesus, hjälp mig också att följa dig. Hjälp mig, Fader. Förlåt mig när jag inte väljer rätt. Åh, tack Jesus. Yes.